Vi ska fortsätta vår evangelieläsning ifrån Markus evangeliet. Och vi har idag kommit till två händelser som har höjt adrenalinhalten hos lärjungarna mer än de flesta händelser de var med om. Vi ska följa lärjungarna under en fasansfull natt och en mycket egendomlig morgon. Vi ska läsa från Markus evangeliet fjärde kapitel, den 35 versen, och till kapitel 5, vers 20. Så vi står upp och lyssnar till evangeliet. På kvällen samma dag sa Jesus till dem: låt oss fara över till andra sidan. De lämnade folket och tog honom med sig i båten som han satt i. Och andra båtar följde med. Då kom en häftig stormby och vågorna slog in i båten så att den var nära att fyllas. Själv låg han och sov i aktern med huvudet på en dyna. Det väckte honom och sa: mästare, bryr du dig inte om att vi går under? Han vaknade och hytade åt vinden och sa till sjön: tig, håll tyst. Vinden lade sig. Och det blev alldeles lugnt. Och han sa till dem: varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro? Då greps de av stor fruktan och sa till varandra: vem är han? Till och med vinden och sjön lyder honom. De kom över till trakten av Gerasa på andra sidan sjön. När Jesus steg ur båten kom en man emot honom från gravarna. Han var besatt av en oren ande och hade sitt tillhåll bland gravarna. Inte ens med kedjor kunde man längre binda honom. Flera gånger hade han bundits till händer och fötter. Men han hade slitit av kedjorna och sprängt bojorna. Och ingen kunde få bukt med honom. Dag och natt höll han till bland gravarna eller uppe i bergen och skrek och sargade sig med stenar. När han nu på långt håll fick se Jesus sprang han fram och föll ner för honom och ropade högt: vad har du med mig att göra, Jesus, du den högste Gudens son? Jag besvär dig vid Gud, plåga mig inte. Jesus hade nämligen just sagt åt honom: far ut ur mannen, du orene ande. Nu frågade han: vad heter du? Mannen svarade: legion heter jag, för vi är många. Och han bad honom enträget att inte driva dem från trakten. Nu gick där en stor svinjord och betade på bergslutningen. Andarna bad honom: skicka bort oss till svinen så vi kan fara in i den. Det lät han dem göra. Och de orena andarna for ut ur mannen och in i svinen. Och jorden rusade ut för branten ner i sjön. Omkring 2000 djur var det. Och de drunknade i sjön. Svinvaktarna sprang därifrån och berättade allt sammans i staden och ute på landet. Och folket gick ut för att se vad som hade hänt. De kom till Jesus och såg den besatta. Han som hade haft legionen i sig. Sitta där klädd och vid sina sinnen. Och de blev förskräckta. Och ögonvittna berättade vad som hade hänt med den besatte och om svinen. Då uppmanade det Jesus att lämna deras område. När han steg i båten bad mannen som hade varit besatt att få följa med honom. Men han lät honom inte göra det, utan sa: gå hem till de dina och berätta för dem om allt som Herren har gjort med dig, hur han förbarmade sig över dig. Då gick mannen sin väg och lät alla i Dekapolis höra vad Jesus hade gjort med honom. Och överallt häpnade man. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Jag läste en artikel i veckan. Handlade om det här med skolavslutningar och advent. Och är det någon som inte har skrivit på det här adventsuppropet, så kan man fortfarande göra det här efter gudstjänsten. Det var en artikel som handlade om detta med skolavslutningar och advent. Väldigt bra artikel, jag gillade den. Och den slutade med att säga att det här är desto viktigare i en tid då vi verkligen har behov av, och så citerar jag, kristendomens centrala budskap om alla människors unika värde. Ja, det är verkligen sant att den kristna tron har som en väldigt viktigt perspektiv på livet alla människors unika värde. Överallt där evangeliet har förkunnats så har människor lyfts. Den som har varit föraktad, avvisad, nedvärderad har lyfts upp. Därför att kristen tro säger alla människor är skapade till Guds avbild. Därför har alla människor ett okränkbart värde. Men är detta verkligen kristendomens centrala budskap? Att vi alla människor har ett okränkbart värde? Handlar kristendomen i sitt centrum om oss alla? Nej, det gör den faktiskt inte. Kristendomen handlar i sitt centrala budskap inte om oss alla, utan om en enda. Det är väl det som är så tydligt när man läser Markus evangeliet, att det är inte allmänna principer om oss allihopa, utan att evangeliet berättar om en enda. Och Markus vill hela tiden fokusera för oss den här frågan som finns i texten. Vem är han? Vem är han? Mannen som kan tala till vinden och vattnet och som har makt över det onda. Den kristna tron handlar om Jesus från Nazaret. Den har ett budskap till alla. Därför vem han är har betydelse för alla människor som finns. Men det är verkligen ett budskap om honom. När vi har kommit så här långt i Markus evangeliet så vill Markus nu introducera, förstås lära oss att förstå mer av vem Jesus är. Och det han vill visa i de här texterna som nu följer, det är att Jesus är starkare än naturen, att Jesus är starkare än ondskan. Och i den texten som följer efter här så kommer nästa söndag att Jesus är starkare än döden. Redan i antiken så identifierade man vilka är människans tre största fiender. Vad är det mest hotfulla för människan som individ och för oss som mänsklighet? Och man kunde se det väldigt klart. Det är naturen som är starkare än vi och som ständigt hotar att ödelägga oss. Det är ondskan som korrumperar och bedrar och förgör. Och det är ytterst sett döden som tar oss var och en. Det är de tre yttersta fienderna. Man såg det i antiken. Och det är klart, inte mycket har hänt sedan dess. Det är väl de här fienderna som vi har runt omkring oss. Det som hotar vårt liv. Och vi ska se på de två första fienderna idag, naturen och ondskan. Att Jesus är starkare än dessa hotfulla krafter. Jag har tre saker jag vill säga. Och det första, tre frågor jag vill ställa. Och det första är, varför tro att detta är sant? Jag vet att vi är en kyrka så att vi vanligtvis bara kan läsa sånt här och ta det för givet. Men å andra sidan så är vi ju i Stockholm 2012, i världens mest sekulariserade land. Hur kan man läsa såna här texter om att en enda person är starkare än naturen och starkare än det onda? Varför tror att det här är sant? Ja, det är klart Markus tror det tydligt, men när vi läser evangelierna är det ändå inte bara en form av propaganda. De vill ju bara föra över till oss vissa övertygelser. Varför ska vi verkligen ta detta på allvar? Ja, det är ju sant att evangelierna är skrivna med ett visst syfte. Evangelierna vill verkligen väcka tro på att Jesus är den starkare, den starkaste. Johannes evangeliet slutar ju efter att ha berättat de fantastiska nyheterna om Jesus med att säga, men dessa tecken har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son. Och för att ni genom tro ska ha liv i hans namn. Så visst är det så. Markus berättar om det här för att skapa tro. Men betyder det att det är propaganda som vi därför inte har någon sorts anledning att ta på allvar? Jag blev påminn nyligen om den bok som alla i Sverige fick för ett par år sedan. Om detta må ni berätta, som Forum för levande historia gav ut. De har ett syfte när de ger ut den boken. Att berätta om förintelsen. Att lyfta fram det fasansfulla som har hänt under andra världskriget i Europas historia. Av den industriella utrotningen av människor på grund av etnicitet. Det är klart man har ett syfte. För att detta aldrig mer ska ske. Innebär det att vi kan lära oss någonting av att läsa boken? Ja. Innebär det att det den berättar är sant? Ja. Man kan inte förkasta den bara för att den har ett syfte att väcka en viss övertygelse. Den kan ju fortfarande berätta det som är sant. Och så är det med evangelien. De har ett syfte. De vill väcka tro hos oss på Jesus. Men de gör det utifrån någonting som verkligen har hänt. De goda nyheterna om vad Gud har gjort genom Jesus. Noterade ni hur tydligt på flera ställen i texten hur ögonvittnessidan i evangelierna kom fram? Det talades uttryckligen om att ögonvittnena som hade sett hela den här svinjorden rusa ner i havet, det är de som berättar. Det här går tillbaka till människor som såg detta dramatiska. Man kan se i texten om stormen i natten att det är ett ögonvittne som berättar genom att det i berättelsen kommer med vissa detaljer som är helt oväsentliga för själva berättelsen. Men som är typiskt för ett ögonvittnes återgivning av det man har varit med om. Vissa saker har bara satt sig i minnesbilden om man berättar dem trots att de inte har någon betydelse för själva händelseförloppet. Så de ger sig av i den båt som Jesus satt i och andra båtar följde med. De där båtarna har vi inte talat om sen. Vilka som satt i dem vet vi inte. Det där har ingen betydelse. För hela berättelsen handlar sen om Jesu båt. Men det är en typisk ögonvittnes minnesbild. Hur de här flera båtarna lägger ut från stranden. Och så blåser det upp. Och så är det märkliga att Jesus ligger och sover. Trots att de är i dödsfara. Och då står det så egendomligt att han låg med huvudet på dynan. Vad är all sin dag gör den där dynan i texten? Den har ingen betydelse. Det är inte så att det är med hjälp av dynan han stillar stormen. Varför berättar man att han hade huvudet på en dyna? Därför att det är sånt man minns. Man minns skräcken av vågorna och vinden. Och rädslan av att drunkna. Och Jesus som ligger där alldeles lugn. Och huvudet som vilar på en dyna. Det vi möter här, det är återberättelser av verkliga händelser där Jesus visade att han är starkare än naturen, att han är starkare än det onda. Det tilldrog sig på en verklig fysisk plats. De startade på ena sidan av Galileiska sjön i Kapernaum. De reste över sjön, ni ser det gröna strecket över sjön. Ungefär så har de seglat över och så har de kommit över till Gerasa i det stora området som heter Decapolis. Och det var där på den galileiska sjön och sen på andra sidan sjön som det här hände. Så, vad är det de berättar om? Så här kommer min andra fråga. Vem får sista ordet? De ger sig ut på sjön. De har varit på den sjön många gånger. Det är deras egna båtar. Det här är deras hemmaplan. Men när de är mitt ute på sjön så händer det som relativt ofta kan hända på Genesarets sjö. Nämligen att det mycket plötsligt blåser upp. Det har med de geografiska förhållandena att göra i det här området. Med de höga bergen, den djupa grytan som sjön innebär. Och hur luftströmmar fungerar i det området. så att plötsliga stormar är ett fenomen som finns där. Och det är det som sker. Sjön och vinden tilltar. Och tilltar på en sån nivå att de blir säkra på att de inte kommer att överleva det. Det här sätter fokus på det här första hotet, naturen. Naturen är inte bara ett hot, det är ju något underbart. Naturen är fantastisk, den är vacker. Vi gläds över den, vi njuter av den, vi lever av den. Som mestadels så älskar vi ju naturen. Och vi ser dess godhet och dess skönhet. Vi som har förmånen att leva så här sent i historien och i denna delen av världen, vi har ju också lyckats betvinga väldigt många av naturens krafter. Så vi kan bara leende säga till varandra, oh, det är minus 15 den här morgonen. Det har ju funnits tider då man inte precis har sagt det med ett leende, eller hur? Så vi har ju lyckats betvinga mycket av de hotfulla krafterna, och det kan ge oss någon sorts känsla av att naturen rår vi på. Och ändå så vet vi ju att så är det inte. Vi är små människor. Visst kan vi med teknik behärska en hel del. Men naturen är fortfarande någonting som när den så att säga vänder sig mot oss blir hotfullt. Det är det som händer. Den här natten, när vinden tilltar och vågorna ökar och de är rädda för att gå under. Vad ska de göra nu? Det finns människa som har den här kraften. Om man tänker på personer som man har beundrat så finns det någonting väldigt vemodigt, tycker jag ibland, när man tänker på gestalter som man har sett, enskilda människor som man har förknippat med styrka och med kraft. De har kanske varit fysiskt starka. Eller haft den där viljestyrkan, den där konsekvensen. Eller haft den själsliga tyngden. Det där som gör att vi andra gärna flockas runt sådana människor, för de har den här tryggheten. De har någon styrka som man själv kanske saknar. Så har man beundrat en människa för de har den här styrkan. Och så har man inte träffat personen på många år, det kanske gått ett decennium. Och så ser man hur personen har åldrats. Och hur flyktig den här styrkan är. Och hur allt tar sig från en människa. Det är bara en tidsfråga. Den starkaste bland oss böjs och kroknar. Och det har ju faktiskt inte bara med tiden att göra, att den starkaste bland oss försvagas. Också på höjdpunkten av vår styrka så har vi ingen chans mot naturen. Och vi kan ju tänka på, eftersom texten här handlar om storm, vad hjälper en människa hur stark man är när Estonia förliser? Vad hjälper en människa hur stark man är när tsunamin slår till? Naturen, när den vänder sig mot oss, är så mycket starkare. I sin förtvivlan väcker de Jesus, han som sover så lugnt. Han reser sig upp och gör det fullständigt oväntade. Han ställer sig upp i båten och talar till naturen. Och det får en omedelbar effekt. Tig! Var stilla! Och skapelsen lyder hans röst. Man kan inte låta bli utan att associera till första Mosebok. Guds skaparord. Han som genom sitt ord lät tillvaron få existens. Lärjungarna är ställda inför en kraft som kan få till och med vinden och sjön att lyda. Om vi tänker efter här. Det kan bara vara på två sätt. Antingen är naturen det yttersta som finns, och det inte finns någonting mer än naturen. Och i så fall är naturen alltid det slutgiltiga. Och ingen kan med sitt ord förstås mästra naturens krafter. Och det spelar ingen roll hur stark man är, hur andlig man är, hur mystisk man är. Du kan aldrig rå på naturen om naturen är det yttersta som finns. Det andra alternativet, det är ju att det finns en skapargud som genom sitt ord har skapat naturen, gett en existens och som upprätthåller den. Och som i så fall har fullständig kontroll över naturen. Det ligger i sakens natur. Om det finns en gud som har skapat den här världen, då har han kontroll över den. Och det är det Jesus visar. Han är uttrycket för den gud som genom sitt ord skapade världen. Och som nu genom sitt ord låter naturens krafter lägga sig till rätta. Och det blir alldeles stilla. Och lärjungarna, man skulle tänka sig att de blir glada. Det blir de ju säkert av att de inte förgås och förliser. Men det står att de fylls av fruktan. Därför att implikationerna av detta är enorma. Vem är han? Det går inte längre att se honom som en ovanligt vis person. En ovanlig religiös ledare. Man är ställd inför någonting som fyller en med fruktan och bävan. Det är bara Gud som kan bemästra naturen. Och Jesus har ställt sig i båten och tagit kommando över skapelsen. Detta är i evangelierna tecken. Och jag vill verkligen understryka det. Vi läser om en mängd händelser. Som denna händelse, som är tecken på vem Jesus är. Genom historien så finns det många människor som har fått nya tecken på vem Jesus är. Men vi kan inte läsa detta som att det från och med den här punkten så lägger sig alltid skön för den som är en kristen. Det var många kristna ombord på Estonia, de förliste. Det var många kristna som gick under i tsunamin. Och Jesus stoppade inte den stormen och stillade inte de vågorna. Vi lever fortfarande i en värld där det upproriska finns. Men vi har fått underbara tecken på att det finns en som är starkare. Och att han en dag för alltid ska lägga tillvaron till rätta. Men än så länge är det tecken och vi lever i tro på honom. För det tredje, vem är den starkare? När de kommer i land så fortsätter det egendomliga. Och vi möter den längsta och mest utförliga texten i evangelierna som handlar om Jesu konfrontation med den onda makten. Det är en lång dialog fullt av egendomliga händelser. Och de flesta av oss bara skyggar tillbaka. Vad är detta? Har vi inte avskaffat djävulen? Är det överhuvudtaget möjligt att läsa en sån här text annat än som någon sorts mytologisk text? Så här tänkte man i antiken. Är inte detta så fruktansvärt naivt att föreställa sig att det finns onda andar och onda krafter och demoniska faktorer som binder människor? Kan vi tänka på det här sättet? Huvudstadens största tidning Dagens Nyheter avskaffade ju djävulen redan 1908. Hade det på första sidan att djävulen är avskaffad. Så det är mer än 100 år sedan. Det naiva idé fångades upp av Hjalmar Söderberg, den svenska författaren som vid det tillfället levde i Köpenhamn, bodde i Köpenhamn. Han skickade ett tacktelegram till Dagens Nyheters redaktion med texten: jag verkar bäst inkognito. Och det är en ganska smart kommentar. Vad stör det den onda makten ifall en dagstidning säger han finns inte? Han kan spela mycket väl under sådana förutsättningar att folk inte räknar med hans existens. Det gör mycket av hans planer mycket enklare. Jag verkar bäst inkognito. Och jag tror det är en av orsakerna till att vi inte ser den sortens uppenbara uttryck för den onda makten som Jesus och lärjungarna mötte här på andra sidan sjön. För här möter de djävulen inte inkognito, utan precis på det motsatta sättet. Det vi möter här, det är ondskan koncentrerad. En judisk läsare som hör det här texten ser hur hela texten är laddad med orenhet. Det är orena andar som drivs bort från en man som lever vid gravarna, de orena gravarna. Och de onda andarna förs över till de orena djuren, svinen, som springer ner i sjön. Allt detta sker i hedningarnas land. Alltså, här har vi orenheten, ondskan fokuserad. Och det blir en riktig kraftmätning mellan Jesus och ondskan. Men kan vi verkligen ta detta på allvar? Är det inte naivt att tro på en ond makt? Är vi inte mer sofistikerade i vår tid? Vi försöker istället förklara det onda med andra faktorer. Det är väl sociala och ekonomiska faktorer. Man kan ge en marxistisk analys av olika saker. Eller är det psykologiska faktorer som är orsak till det onda, om man ger freudianska förklaringar till händelseförlopp? Eller idag, det vanligaste, det är väl biologiska faktorer. Det är vår DNA-kod som det har gått snett någonstans. Ja, jag tror det ligger mycket i sociala och ekonomiska faktorer, mycket i psykologiska faktorer, mycket i biologiska faktorer. Men Nya Testamentet är mer sofistikerat än vår tid, inte mer naivt. Man har ytterligare resurser för att förstå det onda. Och jag skulle säga, det är vi som är naiva som försöker förklara det onda så förenklat, som om det skulle ha med vårt genetiska arv att göra. That's it. Eller som om det skulle ha med samhällsstrukturen. That's it. Det är snarare så att Nya Testamentet har en sofistikerad analys som inte alls tar avstånd från sociala faktorer eller psykologiska faktorer eller biologiska faktorer. De finns. Men det finns ytterligare en faktor. En professor vid Columbia University i USA, Andrew Del Banco, har skrivit om det onda och just satt fingret på att vi i vår tid inte har resurserna att förstå det ondas ondhet, därför att vi bara försöker förklara det inomvärldsligt. Alltså, hur ska man förstå Hitler och Stalin och Pol Pot? Hur ska man förstå en Josef Fritzl, en Marc Dutroux? Hur ska vi förstå ondskan när den blir fokuserad, koncentrerad på det sättet? Vad är det som sker? Och Del Banco säger så här: en klyfta har öppnat sig i vår kultur mellan ondskans synlighet och de intellektuella resurserna vi har för att förhålla oss till det. Alltså, han säger, vi har inte längre, eftersom vi har gjort oss av med tanken på en ond makt, så har vi inte längre intellektuella resurser att förstå det som pågår i världen. Evangeliet ger oss också sådana resurser. Som 1900-talets främste, kan vi se vad som händer här. 1900-talets främste svenska kyrkoledare har sagt: nämligen Bo Giertz, ingen kristen tror på djävulen, men alla vet att han finns. Ingen kristen tror på djävulen, men alla vet att han finns. Så är det. Det finns en ond makt. Och Jesus möter en människa som av någon anledning har bundits av den onda makten. Vi får ju 1000 frågor här. Hur har det gått till? Är han ett offer? för den onda makten? Eller har han själv öppnat upp sig för den onda makten? Vad är hans förhistoria? Vi vet inte. Och texten säger ingenting. Det är en sak mellan honom och Gud. Vi har inte med det att göra. Vi möter honom när han är bunden av det onda. Och vi ser det ondas kännetecken. Hur han å ena sidan är bunden, hur han å andra sidan är totalt kaotisk. I dialogen så ger han ju oss sitt namn, legion, ty vi är många. En romersk legion bestod av 5600 soldater. Och det är ju det anspelas på. Han är ockuperad som av en romersk legion. Det onda har invaderat hans liv och gjort honom å ena sidan oregerlig och å andra sidan helt självdestruktiv. Andra människor försöker fånga in honom, de kan det inte. Och samtidigt förstör han sig själv. Det här är det ondas väsen, det kaotiska och destruktiva i det onda. Och det är ju precis detta som Jesus har kommit för att förgöra. I Johannes evangeliet står det, Guds son har uppenbarats för att utplåna djävulens verk. Och det är det vi möter här i kraftmätningen mellan Jesus och andarna. Ryktet om honom har gått före honom i den andliga världen. Den onda anden vet vem Jesus är och ropar, vad har du med mig att göra, Jesus, du är den högste Gudens son? Jag besvär dig vid Gud, plåga mig inte. Han vet sitt underläge. Han vet att han är ställd inför honom som inte bara har makt över naturen, utan som är starkare än allt det onda. Och han ber Jesus. Han förstår att han kommer att bli bortdriven. Och han ber Jesus, plåga mig inte. Och då väljer Jesus att göra något ytterligt märkligt. Han tillåter att de onda andarna far in i en stor jord av svin. Och de förgör sig själva. De springer över ett stup ner i vattnet och drunknar. Och det är klart, vi i vår väldigt djurvänliga tid, vi får ju alla möjliga sorters frågeställningar här. Jag till och med läste en kommentar som hävdade att Jesus syndade när han förgjorde 2000 grisar. Och min spontana respons är så här, det ska vi säga, vi i julskinkans förlovade land. På vad sätt var det en ondskefull handling? Ja, inte mot svinen. Om vi nu ska tänka på det lite fånigt mänskliga sätt vi gör om djur, vore det bättre för djuren att genomgå en antik slakt än att drunkna? Tror jag ni ska sätta er in i vad en slakt i antiken innebar. Jesus gjorde ingenting ont mot djuren, men det viktiga här är faktiskt inte djuren, utan det är att Jesus befriar en människa. Och det är vi som är förblindade om vi hakar upp oss på att några djur dör och inte ser att en människa skapad i Guds avbild blir befriad och upprättad. Och här är vi tillbaka vid det jag började med. Jesus bejakar verkligen människans värde. Han säger så här, se på himlens fåglar, de sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador, men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mer än dem? Djuren är viktiga och vi ska förstås värna dem i den mån vi kan, samtidigt som vi har rätt att leva av djuren. Men vi måste hålla fast distinktionen mellan människa och djur. Människan är mycket mer värd än varje djur. Det här är en sak som håller på att gå förlorad i vår tid. Jag var i en debatt med Christer Sturmark för ett par veckor sedan. Och han hävdar väldigt tydligt att det finns ingen definitiv gräns mellan människa och djur. Och så är det förstås om människan inte är Guds avbild. Jesus kan på ett annat ställe i evangelierna säga, hur mycket mer värd än ett får är inte en människa. Det är det vi ska se i den här scenen. Här är en människa så svårt plågad en människa kan bli. Kan ni föreställa honom, er honom dag och natt bland gravarna, hur han skär sig själv med stenar? Kan man tänka sig ett sorgligare mänskligt liv, ett mer ödelagt mänskligt liv? Och så befriar Jesus honom. Det är ju den segern vi ska se. Han är starkare än allt det onda. Men här delar det sig av vad det är man värderar. Här finns ju förstås några som ägde de här svinen. De blir väldigt upprörda, för de värderar pengar mer än människor. De får höra att alla svinen är döda. Människor kommer ut för att se, har det verkligen hänt? De ser den besatte mannen nu sitta alldeles lugnt och stilla. Han är hel. Han har hittat tillbaka till sig själv. Och han är nu en Jesu lärjunge. De kan inte glädja sig över det, utan de driver bort Jesus från sitt område. Vi vill inte ha dig här. Gå härifrån. Därför att de sätter pengarna och svinen före Jesus. Och det helade liv som Jesus kan erbjuda. Vilken sorglig, sorglig, sorglig kultur. Vilken situation. De driver bort Jesus. Den helade mannen är förstås överlycklig. Och han ber om att få bli Jesu efterföljare. Och då händer något igen mycket konstigt. Det får han inte. Han får inte lov att följa Jesus. Va? Det här är en av hedna missionens första texter. Han får lov att tillhöra Jesus. Han är vän med Jesus. Han har blivit Guds barn. Han tillhör Guds rike. Men alla ska inte tillhöra de 12 eller gänget som vandrade runt med Jesus och predikade på det sättet. Nej, Jesus säger till honom, gå du hem till de dina och berätta för dem om allt som Herren har gjort med dig, hur han förbarmade sig över dig. Om han hade följt med Jesus och lärjungarna, då hade han varit med och förkunnat i Israel. Men Jesus vill att hans familj och släktingar och vänner ska få höra evangeliet. Och därför säger Jesus, nej, du ska inte följa med oss här. Det här ska man ta som en stor uppmuntran när man tänker på sitt liv. Alla ska inte bli som Mark och bli pastor i en församling. Man ska gå hem till de sina och finnas i den miljö där Gud har placerat en, för att berätta vad Gud har gjort. Och så har vi det första uttrycket för hedna mission. I Dekapolis börjar den här mannen berätta evangeliet. Och det står att alla häpnade över vad de fick höra. Och så började evangeliet spridas. Genom mannen som hade sargat sig själv om nätterna vid gravarna på andra sidan sjön. Och så har han blivit hel och befriad och kan hjälpa andra. Jesus är den starkare över naturens krafter. Han är den starkare över de onda andarna som binder människor. Och han kan befria oss. Och det är därför som vi hyllar och tillber Jesus. Det är därför vi vill följa honom. I vårt liv. I vårt Dekapolis där Gud har placerat oss. Låt oss be. Jesus, tack för din omsorg om oss. Tack för att du har makt över allt det som hotar vårt liv. Tack för att du befriade den här mannen från de onda krafter som hade bundit honom. Tack för att du vill befria oss och ge oss samma sorts frihet och samma sorts glädje som den mannen hade. Vi ber dig för oss som sitter här och för oss som församling att vi ska få sprida ditt budskap i Stockholm, så att människor häpnar över vem du är och vad du har gjort. I Jesu namn. Amen.